osäker. Jag tror jag har sagt det någon gång förut också. Man blir alltid osäker när man säger 3, 2, 1. Och sen väntar man ifall det kommer ett nu eller inte.
Ja, jag är ju van med Arons nedräkningar. Så att det är alltid på det där efter.
Men kör han nu? Nej? Eller kör han
jag vet, ett? Jag tror han säger någonting annat än typ så eller någonting sånt där. 3, 2, 1, så eller 3, 2, 1. Ja, eller någonting, jag vet inte.
Nedräkning. Vilken är den bästa nedräkningen? Är det 10? Nej, det är för långt.
Nej, det är alldeles för långt. Det hinner man ju ta bort sig.
Jag tycker 5, 4, 3, 2, 1. Den har ändå en bra så här, dramaturgi. Då hinner man ändå känna något.
Vad är det man ska känna?
Ja, men lite puls.
Okej. Du hinner inte göra det
nu, nu är det på riktigt. Nu, ja, men nu då, för de här 5, 4, då hinner man... Man hinner bubbla igång. Och sen så kommer 3, 2, 1 och då hinner man tagga till sådär ordentligt. Okay. 3, 2, 1 kan bli liksom lite kort. 3, 2, 1, kör. Bara, oj, vad händer nu?
Just det.
5, 4, oh, nu händer något. Så 3,
ja. Ja, det är sant. Lite mer.
Välkommen i alla fall till... Ja, men exakt. Välkommen till Öppna världar, avsnitt 133. Det är jag här och Jules är med mig.
Yes.
Vi kommer med de viktiga diskussionerna om nedräkningar och...
Eller hur?
Vad de är bra för.
Innehållet ni har väntat på.
Det här är absolut inte en spelpodd, det här är en sifferpodd. Finns det en sifferpodd för övrigt? Det hade ju varit...
Ja, jag hade varit på helt fel ställe som sifferblind. Det hade blivit så mycket tjorv.
Ja, det låter ju kämpigt om man är sifferblind och en sifferpodd. Ja. Skit i siffror nu i alla fall. Så kommer jag säga E och 3, så det vart ju en siffra direkt igen. E3 har varit i alla fall, och vi har lämnat det bakom oss. Följde du E3 överhuvudtaget i år, Jules?
Nej, jag känner att jag har inte gjort min plikt som spelpoddare där överhuvudtaget. Jag har haft en liten off-månad på olika sätt och vis, så att jag har liksom inte fått till någonting. Inte tittat på någonting och inte lyssnat på någonting, och definitivt inte någonting som krävde någon sorts engagemang eller hjärnkapacitet. Så det har bara passerat förbi. Jag har sett att Aron har försökt skicka länkar till mig och få mig engagerad, och jag har ignorerat honom, stackars Aron. Nej. Jag vet att det har hänt. That's about it. Mm.
Men jag är lite med dig. Jag tror jag har sett... Ubisoft har jag sett en sömnig natt, och Bethesda Xbox. Så vet jag inte om jag har sett något. Jo, Nintendo Direct såg jag också. Men det har ändå varit så här, det har varit så himla utspritt någonstans, mer än vanligt. Och jag vet inte, presentationer hit och dit. Och just Jeff Keighley såg jag också. Du ser, man kommer inte ens ihåg vad man har sett eller när man såg det, eller hur det gick till. Det var ganska stökigt och svårt att hänga med i flödet överlag, känner jag, kring E3 i år, när det var digitalt.
Mm.
En helt annan grej än tidigare. Och brukar du vara en sån som följer E3 noggrant?
Ja, inte jättenoggrant, men jag brukar ju titta på de här highlights, eller liksom de där stora presentationerna. Då brukar man ju, för PlayStation och Xbox, de brukar jag följa. Kanske mer PlayStation förut innan jag skaffade en Xbox, men... men då brukade man ju kolla in och skriva upp listor att de här spelen ska jag hålla koll på resten av året och sådär. Så.
Mm.
Så lite, men jag har ju inte varit sån där så att jag har kollat allt, verkligen inte. Men jag håller med om att det har känts lite, även om jag alltså inte har någon koll överhuvudtaget, så håller jag med om att det lilla jag har sett har känts väldigt så här, var det här med E3 att göra eller var det någonting annat? Det är lite svårt ibland att särskilja på saker och ting när det är digitalt.
Ja, och sen så jag saknar det där pampiga. Jag gillar ändå när de liksom hyrde en stor operasal och biografer och mässlokaler och bara brassa på med ljus och skärmar och ljud och ja, allting. Man saknar ändå det där. Man saknar den där pulsen som jag var inne på tidigare. Minns så väl till exempel Last of Us part 2-presentationen när de hade PlayStation i en lokal och sen så kom man in i en annan, och så var det liksom spelsekvensen i själva lokalen de satt i. Det var ett häftigt grepp, tycker jag. Och likadant med Bethesda senaste år har varit jättebra när de haft sina där man delade ut Oscars, va? Tror jag de hyrde i Hollywood och sådana där saker.
Ja, det ringer någon klocka här.
Ja. Just det. Nej, men jag tycker det bara bidrar till, till känslan och helheten med att nu är det på riktigt någonstans.
Mm.
Det blir, ja, det blir en härlig belöning. Men i år så, nej, det var svårt att hänga med. Och då antar jag heller att jag inte har sett någonting direkt som stack ut eller sånt där som du.
Nej, tyvärr så är jag ju helt loss på en sån diskussion, för jag har ju inte sett en enda spelvideo.
Nej.
Så du kan få tala om för mig vad jag ska titta på.
Men jag vet inte om jag tittar mot samma saker, men man fick ju se lite nytt Halo gameplay i alla fall, Halo Infinite, och även ett nytt Forza Motorsport. Så i höst så kommer det bli ett Series X i mitt hushåll. Definitivt. Även Game Pass hade mycket titlar och sånt där som kommer dyka upp. Som
ja, det såg jag faktiskt. Det ramlade in i mitt feed ändå. Den här bilden med alla spel som skulle släppas direkt på. Den blev jag lite glad över.
Ja, nej men verkligen. Och jag tror det är det som får liksom den här berömda bägaren att tippa över, att också ge mig en spark i rumpan att gå ut och köpa mig ett Series X. För jag har inte känt att jag haft behovet av det hittills. Men just när de där, ja, dels Halo och Forza, och sen när Game Pass fyller på ordentligt under hösten, så har man ändå en anledning att.
Aha, det blir lite faktiskt, för mycket att ignorera liksom.
Ja, men det nästan, det känns, när bägaren tippar över så att det känns mer som ett krav än att det är någonting som, men det vore lite kul.
Mm.
Då är det ändå så här, ja, nu måste jag ta tag i det här.
Mm. Det kan ju vara bra timing i och för sig, det har ju så svårt att få tag på en Xbox. Så att
ja, det kanske
kan vara bra att investera i höst istället.
Precis. Jag kanske borde lägga undan det. Jag har ju tänkt att Series X ändå varit enkelt att få tag på.
Ja, det har inte varit lika svårt som PlayStation, men jag har för mig att jag har sett att folk har klagat, men det kanske är andra utanför Sverige som
ja,
haft
okay.
problem.
Nu när du säger så här så måste jag ju ta en titt. Det får jag göra efter avsnittet sen.
Ja, du får göra det. Jag tror inte att det är...
Det vore jobbigt att stå tomhänt i höst i alla fall.
Eller hur?
Så mycket kan man summera. Nej, och sen var det ju inte så mycket annat då förutom Nintendo och Ubisoft som sagt. Ubisoft tycker i alla fall Far Cry 6 ser superintressant ut. Har verkligen
just
gillat
det.
De senaste spelen i den serien.
Ja, och de har ju... Jag har njutit av dem sen från start liksom, men de har blivit bättre och bättre med något undantag liksom.
Ja. Och i år så verkar de gå all in liksom humor och kick-ass huvudkaraktär. Mm. Och jättehäftig superboss och bra setting i Kuba, Havana.
Mm. Var det inte, jag läste någonting om att de hade studerat det politiska väldigt, väldigt väl. Hur det är att leva i sådana typer av diktaturer och sådär. Liksom, för att de ville ha det goda med det onda och vara väldigt, väldigt realistiska. Så det tyckte jag lät väldigt, vad ska man säga... Ja, men det lät ju bra att de la ner det. Men jag tror att de har gjort det tidigare också med andra Far Cry-spel, men det verkar ju ännu mer nu. Mycket research, helt enkelt.
Ja, jag har sett några klipp i alla fall när man till exempel kör en bil och kan muta vakter för att ta sig förbi dem och sådana saker.
Just det.
Det känns ju väldigt, väldigt Kuba.
Mm.
Också kul hur de inledningsvis sa att nej, men det här spelet är inte politiskt överhuvudtaget, för att sen ta tillbaka det bara, jo, men det är ganska politiskt ändå.
Ja. Det är svårt att inte vara det liksom. Mm.
Lite så. Tycker även DICE Battlefield 2042 ser intressant ut. Och de har ju också gjort samma poäng av att det inte är politiskt, men de har inte gjort U-svängen än. Även fast det handlar om så här geologiska krig. Typ att vi har förstört jorden och så vidare framöver med två faktioner och USA och Ryssland som alla har anslutit sig till och naturkatastrofer och så vidare. Det är inte alls politiskt, nej.
Nej, verkligen inte. All right, ja.
Man kan ju stoppa huvudet i sanden hur mycket man vill.
Mm-hmm.
Och så även Nintendo fick vi se Breath of the Wild 2.
Just det, det har jag också sett bilder på. Jag såg bilder på en långvårig
link.
Du
har ju sett jättemycket Jules.
Nej, men jag har ju bara sett som har tricklat genom alla lager av liksom avstånd jag har till det här. Men visst, jag har hängt lite på Reddit, uppenbarligen. Där har jag sett bilder på folk som har jublat över en långhårig Link.
Ja.
Och en korthårig Zelda tydligen också. Så det var ju lite roligt.
Ja, nej, men det är lite kul. Och det verkar utspela sig upp i luften också.
Jaså, ja, det biten missade jag.
Ja, nej, men
jag såg
en
massa svishande hår och tänkte, det här ser spännande ut.
Hår härligt.
Hår härligt.
Nej, men det ser ut som att själva slottet har lyft från marken och tagit sig upp i luften. Så det kommer väl utspela sig ovanför Hyrule, där vi varit i förra spelet. Jag vet inte riktigt hur de ska få ihop det, men det såg ju intressant ut. Det är ju Breath of the Wild fast i en ny skrud. Och det är väl... Det är ju bra.
Ja, det känns ju som en given succé. Alltså även om spelet suger så kommer de ju sälja som smör.
Absolut, absolut. Definitivt. Om ni vill ha en ordentlig genomgång av E3 så har ni ju säkert redan sett det i flödet. Och om ni inte har vågat trycka på knappen för att avsnittet var typ 2,5 timme långt, gör det. Det är en ganska bra genomgång av Aron och Jesper i det förra avsnittet av allt av vikt som presenterades och diskuterades under E3-helgen. Så det kan vi faktiskt varmt rekommendera. Även om det är vår egen podd så låter det ju väldigt mycket jäv att rekommendera något. Men jag har faktiskt lyssnat på avsnittet och det var ganska bra. Så, tips från oss till er.
Du får då låta som tillbaka. Att det är konstigt att rekommendera sin egen podd.
Nej, men jag tyckte det bara lät lite självgott liksom.
Ja.
Nu säger jag väl så här bara för att framstå så mycket skönare. Då blir man ju också oskön liksom i det.
Can't win.
Nej, verkligen så. Så nej, Jules, vi går vidare. Nu pratar vi om elefanten i rummet istället. Vi har ju spelat det första DLC:et till Assassin's Creed Valhalla, nämligen Wrath of the Druids.
Jajamensan.
Ett DLC där vi tar oss till Irland. Mm. En helt ny zon. Eller 4 nya zoner i en zon. Spontana, korta... För det första, det här kommer vara spoilerfritt. Så ni behöver inte oroa er. Ni behöver inte hoppa fram i tiden. Eller någonting sånt. Utan vi ska gå ganska ytligt på det hela. Och inte dra alla trådar vi har dragit i. Spontana intryck, Jules.
Spontana intryck är att det var ett jäkligt maffigt DLC. Det tog mig, vad kan det ha tagit, 15-20 timmar att dra igenom, vilket ju är, kan vara tiden för ett liksom spel bara i sig. Och att det var väldigt trevligt att återgå till det här spelet och den här världen och få en anledning att göra det, kände jag. Det är väl första intrycket.
Mm. För du har väl spelat igenom allting?
Jag har spelat allt. Ja, det var ju därför det var så roligt att återse. För jag hade ju tömt. Det fanns ingenting mer att göra i spelet sen i typ januari någon gång när jag avslutade det. Och sen har jag längtat tillbaka. Men jag kan ju inte gå in och bara springa runt liksom. Klappa hundar. Det tappar sin tjusning efter ett tag.
Men för då har du rensat liksom karta, gjort alla uppdrag.
Precis. Du har, ja, men jag har fiskat alla fiskar i haven och ja.
Det är ju imponerande bara det. Hur många timmar tog det för dig?
Att göra alltihopa?
Ja.
Oj, jag kommer inte ihåg. Nu var det ju ett tag, men det rörde sig säkert om upp på 200 timmar.
Mm. Wow.
Mellan 150 och 200, säkert någonstans där.
Nej, men vad kul, för då har vi lite olika aspekter som vi går in i. För jag har ju inte spelat ut huvudspelet.
Och du har fortfarande inte gjort det? Hur har du lyckats? Nej.
Jag har för låg power level. Vilket också var så himla bra med DLC. För du behövde bara power level typ 35. Jag vet inte. Det känns som att man inte behövde någonting. Eller 50.
Nej,
kanske,
du behövde ju i princip bara ha landat i Storbritannien.
Precis. Och det är England, också ett så otroligt schysst upplägg av dem. För att då har jag spelat ungefär 90 timmar grundspelet. Och sen så kunde jag åka till Irland och spara. Jag är på sista huvuduppdraget i huvudspelet. Men då kan jag liksom spara det. Och sen så använder jag det här dels för att trycka upp min power level för att sen återgå och då slutföra spelet. Så istället för att springa runt och hitta liksom sidoanledningar och göra något så kan jag ta en stor huvuddel och bygga min karaktär utifrån det. Det tyckte jag var ett jättebra grepp av dem.
Mm.
Och väldigt inkluderande sådär. Och precis som du säger, det känns som ett helt nytt spel.
Ja,
i
nej men,
spelet.
Verkligen.
Och hade det här släppts på egen hand. Alltså, jag vet inte om det hade funkat för Assassin's Creed-fans, för att de ska ju ha så himla långa spel jämt. Men ur den aspekten att det verkligen är koncentrerat 10-15 timmar, så ja, det hade funkat hur bra som helst att bara låta det stå på egna ben också. För storyn i sig, alltså den, vilken jäkla story. Jag tycker den är så jäkla intressant.
Ja, den var jättebra. Den var bättre än huvudspelet, tyckte jag.
Mm. Otroligt välfokuserad. Jag tycker också att de har jobbat så himla bra med cinematiska. Jag vet inte om du tänkte på det, men regin.
Mm. Det gjorde jag verkligen. Ja. Det finns många så här scener som man bara, wow.
Ja. Ja. Och i konversationer och sånt där, hur man jobbar med kameravinklar och presentera karaktärer och på det där sättet. Det är inte alls det här stela liksom, bara kommunikationen som det kan vara i tidigare titlar i samma serie, utan är otroligt cinematiskt och filmiskt nästan. Det var ett storslaget att uppleva överlag. Och sen var det också så himla skönt med Irland. Jag vet inte om du håller med om det, men att det är en ganska begränsad yta. Så det känns ganska greppbart överlag att kunna ta sig an allt i det här spelet. På ett helt annat sätt.
Ja, men det var ju någonting som man kände liksom i huvudspelet. Att många gånger så blev man nästan så här, vad heter det? Men man blev lite mätt. Det var liksom så här, shit, tar aldrig slut. Och den konversationen tror jag du och jag har haft. Liksom, att man tänkte att nu är det slut. Och så, nej, då var det ett område till. Och så fortsatte historien och man bara, men vad hände? Det var väldigt, väldigt, huvudstoryn väldigt, väldigt maffig. Och det finns otroligt mycket att upptäcka. Så det var lite skönt att det var att man kom in och bara, åh, fyra områden, men det här är ju gött, det här tar vi.
Precis, det kändes väldigt, väldigt görbart. Och här var det istället såhär, nu var det istället att bakom varje hörn så kom det någon liten twist, eller man kunde se någonstans var det ledde åt. Och man ville hela tiden, men jag kan inte lägga ner kontrollen nu och sluta spela, jag måste ju bara veta vad som händer. Och det är sällan spel nu för tiden att ge mig den känslan. Och framförallt när det kommer till Assassin's Creed. För i Valhalla så har det varit många områden där man säger, ja, det var väl bra det här, men jag gjorde det mest för att bli starkare som karaktär och kunna ta mig mot slutmålet. Här var det istället liksom, ja.
Eftersom huvudspelet var så långt så tappade man ju tråden ibland. Och det kunde man ju verkligen känna liksom så här, om man hade en mindre paus liksom, för att man inte kunde spela på några dagar, så kom man tillbaka så var det liksom, jag kommer inte ihåg någonting. Alltså. Här var det ju inte så, här var det ju mycket mer, vad heter det, nerkokat.
Verkligen så, koncentrerat på ett
superhärligt. Ja, koncentrerat, precis.
Verkligen så. Lite som när man reducerar en brunsås. Den blir otroligt mycket bättre om man låter den koka 5 minuter, 10 minuter extra.
Ja, men exakt. Det blir så mycket kraftigare smak.
Precis så. Jag är kär i Kiara. Är det bara jag?
Nej, men hon var helt okej. Jag var i och för sig lite så här, inte superimponerad, men hon var väl bra. Jag var mer imponerad av den här genderfluid-karaktären, som jag blev jätteglad över att den var genderfluid. Som jag nu har totalt hette den så? Eller Azar? Det var någonting med AZ, någonting sånt. Nu fick jag hjärnsläpp. Jag och namn. Helt hopplöst.
Det är ingen fara. Det är i alla fall en karaktär som man stöter på tidigt i...
Jättetidigt, ja. Första spelet som man träffar på. För att starta DLC.
Azar heter hon så.
Azar, så kan det vara.
Ja. Och Azar är ju då som en... En hantlangare kan man säga nästan genom det här DLC:et. Och det är intressant också med henne som karaktär att henne öppnar upp möjligheten att kunna börja med trading. Vilket är ett nytt system i det här DLC:et. Där man erövrar små utposter på kartan för att på så sätt få in resurser. Och med de här resurserna så kan du skicka iväg dem till... vad ska man säga, närliggande ledare i både Ryssland och Egypten och allt möjligt. Och sen få utbyte utifrån det med andra resurser eller utrustning och sådana saker. Vad tyckte du om det här systemet?
Det här var underhållande tyckte jag. Till en viss grad. Kändes som att i slutändan så när det tog slut saker att köpa så använde jag det inte alls. Då var det ju inget intressant. Men det var ju kul att köpa coola rustningar och sånt där i början. Men jag kände dock att det är lite inflation i mängden rustningar i det här spelet. Jag var väldigt glad. Jag tror att vi pratade om det när vi gjorde spoilercasten för huvudspelet. Liksom, att jag tyckte att det var så skönt här att det var mer begränsat än vad det har varit i tidigare Assassin's Creed-spel. För då har det ju varit att man har hittat ett nytt vapen i parti och minut. Liksom, så här, så att man känner aldrig att man får fokusera på ett, utan man blir så här ständigt måste stuffa om i sin liksom inventory. Och det var det jag tyckte var bra med grundspelet, att de hade ändrat det, så att det var liksom, ja men du har den här, jag körde ju med nästan med den här första armoren och det vapnet man hade hela spelet igenom, för det funkade jättebra att bara uppgradera den. Men nu blev det väldigt mycket rustningar på väldigt kort tid här, kände jag. Och jag blev lite less då, för jag har lite svårt att se vad skillnaden är här egentligen. Och vad det liksom ger mig. Så till slut började jag bara, jag går på vad som är estetiskt. Och så blev det så. Och det funkade liksom.
100%. Och jag har också varit med det. Jag har också kört den ursprungliga Ravenclaw.
Ja.
Liksom.
Ja, men den ser ju mest viking ut liksom.
Ja, men verkligen, verkligen.
Det blir, jag har lite svårt när det blir så här historiskt, när det plötsligt ska springa runt i någonting som inte är tidstypiskt, eller de är ju jättesnygga, de här sakerna som man får i huvudspelet från Isus, liksom som glittrar och är lite guldig och sådär, men det känns ju inte riktigt, det var ju ingen viking som såg ut så här, då det känns det fel, då kan jag inte ha det.
Nej, men exakt. För det här tycker jag ändå har lyckats väldigt bra redan i grundspelet med att, ja, men det är inte liksom vikingahjälmen med horn på, så att säga. Utan det är ändå ganska grounded.
Turligt nog, inte med.
Precis. Så nej, jag håller också med dig. Det blir lite inflation i det hela med utrustning och sådär. Det som vi jobbade oss ifrån och sen du har kommit tillbaka till. Samtidigt är det också lite härligt att få någon form av belöning för den här mödan vi gör med att få upp våra siffror på skärmen. Men ja, jag gillade ändå känslan av att erövra liksom kartan och låsa upp den och sen få något tillbaka utifrån det. Jag tyckte det var ett enkelt men ändå härligt liksom sätt att belöna oss på.
Jag var ju väldigt glad att jag fick återgå till att göra raids. För det tyckte jag var jätteroligt i huvudspelet. Och nu fick man ju på grund av det här och tillfället göra det igen. Jag var ju inte jätteförtjust i det där mini-DLC River Raids. Det kändes alldeles för mycket bara hoarding och samlande för samlandes skull. Så det ledsnade jag på apfort. Nej, men det var kul att få raida kloster igen. För vem faktiskt gillar inte det liksom?
Återigen, där också som vi varit inne på generellt med det här DLC:et, att det kändes görbart. Det fanns tillräckligt många och de var tillräckligt varierade för att det skulle kännas fräscht igen. Så nej, det var superhärligt. Jag håller med om det. Vad tycker du om även det här elefanten i rummet? Vad tycker du om druiderna?
Jag tyckte det var väldigt intressant liksom den här. Nu ska vi inte spoila för mycket här, men den frågeställningen som uppkom med dem, det här med, och det är väl inte att spoila allt för mycket, annars får du klippa bort det här, Aron, men det här mellan det gamla och nya, den här motsättningen mellan kristendomen och den gamla liksom pagan traditions, vad det nu heter på svenska. Det var väldigt intressant take på det, tyckte jag.
Håller med. Och det tycker jag också de balanserar bra överlag i Valhalla. Just när man är, det är skillnad på Britons och de anglosaxiska britterna. Och sådär. Det är verkligen liksom, man ser estetiken i Wales och man ser hur de tänker att London håller på att bli den här metropolen. Och även nu då i Irland, hur det är en helt annan folktro.
Ja, men verkligen.
Och att man hedrar det. Och det är också det som kommer bli så otroligt intressant. Vi kommer nog komma in lite mer på det strax, men med nästa DLC som då är Siege of Paris. Det här är ju saker som vi redan vet, men att vi ska få åka till Paris och hur de under den här tiden har behandlat fransoserna.
Just det.
Superspännande att se. Och då kanske också, eftersom att det här var ju då mer begränsat i sitt utförande, då kanske det blir ett mer traditionellt Assassin's Creed. De håller sig liksom till en större stad och får gå runt i den under en
hoppa på tak igen.
Exakt.
Kanske, jag vet inte. De kanske inte hade så. Det är ju lite problemet med när man ju längre liksom de hade inte så höga hus, så det är inte så roligt att hoppa på tak i vikingatiden. Det var så låga hus.
Exakt, det är inte Venedig i Assassin's
Creed. Nej, precis, nej, exakt. Det är inte riktigt samma känsla att flyga mellan takåsarna i med de här halmrucklarna liksom.
Nej, precis.
Däremot, någonting som jag gillar väldigt mycket och som jag är glad att jag fick återse i det här DLC:et, det är den här. Alltså jag har ju haft så himla mycket nördigt nöje i det här, de här små minipusslerna när man ska hitta skatter. Det var ju jättemycket i huvudspelet att de har gömt liksom en kista i ett hus. Och sen är, alltså det finns hur många sådana här kister som helst, det finns hundratals. Och varje gång du ska hitta den så är det ett nytt approach till hur du ska hitta den. För att du måste alltid klura lite, men hur tar jag mig in i huset den här gången? För det är ofta liksom att de har någon ny twist på det liksom. Och det finns många timmar jag har spenderat bara att springa liksom runt ett hus för att hitta så här, var finns den jäkla ingången? Var ska jag skjuta en pil för att öppna det här låset på den här stängda dörren? Liksom? Så det var jag väldigt så här, tönt grej att vara förtjust över. Men ja, jag gillar ju sånt där.
Leta skatter. Alltså samlandet är fortfarande absolut på topp.
Ja.
Och gillar man att bocka av saker så är det fortfarande liksom the game.
Ja, men precis. Och det fanns ju lite sådana större saker att hitta också. Nu kommer jag inte ihåg vad de hette, men det var ju någon sån här små reliker som man skulle hitta. Liksom. Samla ihop också. Mm.
För en surprise på slutet.
Mm.
Nej, mycket fint. Har vi något mer att tillägga kring Wrath of the Druids? Eller
ja, jag kände att du hade mer att säga om den här rödhåriga druiden som jag fintade bort dig ifrån genom att prata om den här andra karaktären. Så jag tänker att du kan få prata lite mer om henne. Varför var du så förtjust i henne?
Jag tyckte hon var charmig.
Ja, det var hon ju.
Jättefin sångröst.
Ja, det hade hon ju verkligen.
Det finns en otrolig scen där när man kröner en kung.
Och ja.
Alltså jag bara satt och... Ja, jag mådde bra alltså.
Jag spelade om den 3 gånger för det var så fint.
Vad så pass. Häftigt. Nej, för jag såg något klipp också från... Det är ju en norsk person som har gjort själva musiken. Med så här folklore-instrument och grejer. Och sen så var det en... Jag tror hon är från Irland, hon som sjunger. Nu kommer jag inte ihåg hennes namn bara för det. Men jag tyckte i alla fall att de fick till en otrolig stämning och också återigen det här med det cinematiska, att man lyfte in musik och sådär.
Ja, det var väldigt mycket med det. På ett
sätt som man inte har gjort tidigare. Och generellt så tycker jag att alltså Assassin's Creed har ju känts rätt mycket som The Witcher, men nu, alltså bara om man kollar runt och så här på stigar och åkrar och träd och karaktärer, alltså Kiara, hon påminner rätt mycket om en annan karaktär från ett annat spel, så har man verkligen börjat fånga den här The Witcher-känslan. Och jag tycker att The Witcher 3 är typ tidernas bästa spel, så
ja, jag
alla spel
håller
som
helt
kan
med
efterlikna
dig
det.
Vi är helt överens.
Ja, härligt att höra. Men alla spel som efterliknar det och kommer närmare det, de gör det bra.
Ja.
Så alltså det är nästan så att så här, synd att huvudspelet finns, för jag önskar att det här var så pass separat att jag hade rekommenderat att börja med det här.
Mm, ja, men verkligen. Ja, det är lite jobbigt att man måste köpa huvudspelet för att spela det här, för det hade varit en perfekt ingång till Assassin's Creed.
Så. Verkligen. För om man gillar det här, då kommer man också gilla huvudspelet.
Mm.
Och för det här tar verkligen det bästa ifrån huvudspelet och gör det till ett litet spel.
Mm. Ja, jag tror att det råder bot på det många, alltså det som gör att de som inte spelar Assassin's Creed-spel liksom, för att man blir så överväldigad och det är så mycket, alltså allt med sådana här sandlåda öppna världar spelar är ju verkligen så här att ja, men man kan lätt bli överväldigad och så sen bara fastnar man och klarar, kommer inte vidare liksom. Och då hade det ju varit perfekt att få börja i en sån här liten skala.
Verkligen så. Nej, så det var egentligen inte mycket mer kring Kieran än så, att hon var charmig och hade en bra röst. Och sen tycker jag även... ens kusin och sådär som man träffar och även kungen som man hjälper mycket är bra karaktärer överlag.
Ja. Jag väntade mig någon sån här att det var en rödhårig fetischgrej, men det är ju å andra sidan inte Jesper här med oss nu.
Nej, det har bara fetisch för en och det är som du var inne på, Jesper.
Okej.
Eller så är det. Nej, ingen fetischgrej utan bara en härlig känsla inombords.
Ja, bara en lite så här små sak. Jag störde mig lite på att hon får ju så här sminket, som hon har ju någon sån här dragit någon röd rand över fejan. Mm. Och hon får det utsuddat i en tidig scen. Så det är inte en jättemycket spoiler. Men att hon sen har kvar det hela spelet, då blir jag lite så här, men målar du aldrig om din makeup? Va?
Nej.
Det var någonting verkligen som jag fastnade på.
Små detaljer som faktiskt spelar en roll. Nej, vi rekommenderar i alla fall alla som är fans av Assassin's Creed borde verkligen plocka upp det här. Och
ja.
Ni som är lite tveksamma på Assassin's Creed, kolla i alla fall in en story synopsis och sådär. Det är, jag tyckte det var jättebra för att vara DLC. Bland de bästa DLCn jag spelade i hela mitt liv, tror jag.
Oh, så pass.
Ja.
Jag måste säga att jag tyckte att det var bra för, av en anledning till, och det var att det var väldigt lite Isu, för att det där med Isu kollade bort mig väldigt när det började bli om aliens och grejer, då blev jag väldigt så här, jag tycker ju det här historiska är fantastiskt när det är liksom en sån här liten historielektion i miniatyr som på ett helt annat sätt slungar in en i historien och lär en saker som man inte hade lärt sig på en vanlig historielektion. Det tycker jag är helt fantastiskt. Och sen så börjar de med de här utomjordingarna och då tappar jag intresset direkt. Så jag tyckte det var väldigt, väldigt skönt med det DLC att det inte var något med Isu.
Nej, jag är 100% med dig.
Så, det kanske är en liten spoiler förresten, men ja, den får ni ta.
Det finns, om man vill ha Isu liksom.
Då kan man spela huvudspelet och alla andra spel.
Ja, och det finns mycket på nätet för er som gillar det också.
Ja, grotta ner er.
Verkligen, verkligen. Gud vad vi är överens idag, Jules.
Eller hur? Så, något otroligt. Ska vi prata om något där vi inte är överens? Nej.
Ja, vi testar väl nu då. För jag tänkte att vi går vidare.
Ja.
Du har ju spelat ett litet spel, antar jag.
Ett litet,
jag har inte superkoll på det här. Du kan få presentera.
Nej, jag har ju inte koll på det heller. Jag känner att jag borde ha researchat det här innan. Jag kan göra lite liksom ninja-googling här bredvid. Jag har spelat ett litet spel som jag kom över via Game Pass, för att det ingår där.
Okay.
Som heter The Wild at Heart. Och jag ser hela tiden fel och säger The Heart of the Wild. Men det är någonting annat. Det är väldigt lätt att blanda ihop dem. Men The Wild at Heart heter det. Och det är en liten indie-titel. Jag ska se om jag kan få fram vem som har gjort den. Humble Bundle heter de som har gjort den. Och hur ska man beskriva det här? Alltså det är ju ett litet sånt här äventyrsspel. Jag skulle nog inte, det är väldigt lätt att tro att det är riktat till barn, för att det handlar om barn och det är väldigt gulligt gjort, men det är ändå hyfsat vuxna ämnen, så jag skulle nog inte sätta det här i händerna på något barn, tror jag inte. Och det är lite, kan vara lite småläskigt för unga också, så jag tror nog ändå att man behöver vara lite, några år över 10 innan man ska ta hand om det där. Men jag hade väldigt, väldigt roligt med det här spelet, dels för att det är så himla fint ritat. Du spelar en liten kille som heter Wake, som har rymt hemifrån, och han kommer in i en magisk skog med sin vän Kirby, och de separeras väldigt fort, så att större delen av spelet så får man springa och leta efter sin kompis, den här tjejen Kirby då. Och eftersom det är en magisk skog, så i sin jakt på sin kompis så blir man ju lite så här sidetrackad och ska lösa en massa pussel och samla ihop skogens invånare, för att de har sprungit bort och är ute på vift, så att då måste man samla ihop dem. Och att samla ihop dem, det gör man genom att ha några små hjälpredor som är väldigt, väldigt, väldigt gulliga, som man kan samla på sig hur många som helst, och de här måste man liksom kläcka som små ägg, eller vad man ska säga, man spånar dem med liksom så här spirit wells, och så sen så har du ju ett tak på hur många du kan ha med dig, och det där taket kan du öka på genom att hitta olika saker genom spelet liksom. Och det är ju väldigt mycket att du ska lösa pussel med hjälp av de här spritelings som de heter, så att du ska kasta dem på fiender, för du kan inte döda fiender utan de dödar dig direkt, utan så du måste använda dem med spritelings för att kasta dem på saker, och de kan lyfta stenar, och ofta så finns det ett sånt här tak att du måste ha 60 stycken spritelings för att flytta på den här, eller du ska ha 30 stycken och så att du, det är hela tiden liksom så här levlat efter. Så att i vissa områden kommer man ju inte in i, för att du inte har nog med spritelings. Liksom. Och så ibland behöver du en helt annan typ av spritling. Du behöver kanske någon som kan motstå eld eller motstå kyla eller sådär. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt klurigt spel, kände jag. Och det var ett par gånger verkligen så här, det var så nytt så att man kan ju inte riktigt fuska och leta walkthroughs, för de har inte riktigt kommit än. Så att det var några gånger jag fastnade verkligen, så jag vet inte vad jag ska göra nu, för att det var så pass klurigt liksom att ta sig vidare. Men sen när man kom på det så insåg man att det här var ju dödligt. Varför fastnade jag det här? Som det brukar vara. Nej, men jag skulle verkligen varmt rekommendera det här spelet. Det var genom mysigt och var väldigt underhållande. Och det tog mig faktiskt, jag hade tänkt att det här är ett litet indie-spel, vad kan det ta? Typ 3-4 timmar. Jag höll på i 20 timmar att spela det här spelet.
20 timmar?
Ja, nu har jag ju completionist, så jag har ju samlat på varenda spritling och hittat varenda skatt och liksom genomsökt metodiskt varje hörna av kartan som man kan liksom upptäcka. Men ja, 20 timmar har jag spenderat, så det tog sin lilla tid. Och mycket av det här att man har ibland bara sprungit runt och inte riktigt förstått var jag skulle ta vägen, som man har rundat kartan eller varför, att liksom så här, ja, för det kan ju vara ett område man har stött på tidigare som man så här lämnade då för man hade inte nog med spritelings, eller man hade inte rätta grunkerna för att ta sig förbi, man hade inte bomben för att spränga det där trädet eller vad det var. Och sen glömmer man bort det. Så att 10 timmar senare så har man glömt att man har passerat det där området. Så att, det är sånt också som man ska komma ihåg. Ja, nej men en verkligen så här fin, ett fint litet spel som var grymt underhållande. Jag var helt så här hooked. Jag hade jättesvårt att släppa det när jag började spela. Det var så här att man, ja, svårt att gå och lägga sig för att man fastnade i det. Så att, nej, grymt roligt.
Mm. Kolla på lite... Kolla på lite bilder medan du har snackat också. Jag har lyssnat också såklart. Men det låter ju supermysigt. Det ser ut lite som en blandning mellan Don't Starve och typ Pikmin.
Ja, alltså jag har haft jättesvårt att så här beskriva den här teckningsstilen. Det känns ju som att det är många spel som ser ut lite så här just nu. Mm. Men det är nog en bra beskrivning, tror jag ändå. Ja. Samtidigt som Don't Starve är ju väldigt mörkt och läskigt, och det här är ju mycket mer gulligt. Alltså de här, och de här spritelings påminner ju jättemycket om de här små figurerna som man har i Ni No Kuni och springer runt med. De har säkert snott idén därifrån. Mm. Det är väldigt likt liksom, att man samlar på sig en massa sån här mini som ser ut som små lökar med ögon på liksom. Som man kastar på saker.
Nej, precis. Nej, det ser superhärligt ut. Jag är helt missat den här titeln.
Ja, men jag hade, alltså det är därför jag vill tipsa om det, för det, i det här hade jag totalt missat om inte jag hade haft Game Pass. Inte en chans att jag hade ramlat över det här. Jag hade nog inte ens, just med Game Pass gör det så himla enkelt att bara ladda ner och bara, åh, det här, jag har ingen aning om det här är någonting för mig. Men man laddar ner och så testar man och sen är man hooked. Det händer väldigt ofta. Så det är många spel som jag inte skulle ha spelat utan om det inte hade varit för Game Pass, tror jag.
Nej, jag förstår. Jag har fått jättefina recensioner också.
Jaha, du har det. Men vad kul. Ja, ja, men det är det verkligen värt. Jag tänker att med ett sådant här spel så kan det vara liksom verkligen så här hit and miss. Och jag har inte läst någon recension, så jag hade verkligen ingenting att jämföra med. Bara min egen upplevelse.
Nej.
Men det är kul.
Ja, verkligen. För att förtydliga också, det är Humble Bundle som har publicerat. Det är Moonlight Kids heter de som har utvecklat.
Okej. Okay. Ja,
jag vill inte
bra.
Vara en sån där viktig Petter. Men
bra förtydligande där. Mm.
De behöver sitt erkännande kanske.
Ja, men ja. Verkligen.
Sen är frågan om de har gjort så mycket innan. Det är ju, det kanske är deras första gig.
Jag har ju inte stött på dem förut, kan inte jag säga. Mm. Men who knows? Jag har inte spelat alla spel i världen.
Har du inte?
Konstigt nog, jag vet. En liten sån här detalj som jag tyckte var jättefint var att man kunde snabbspola igenom eftertexterna när spelet är slut. Det skulle jag vilja ha i alla spel.
Ja, tack.
För det brukar ju vara så här
taskigt att trycka bort.
Ja, och så sen kanske det finns någonting. Man vill ju ofta titta på de här liksom, de tackar sina djur. Det tycker jag är lite mysigt. Men du kan ju ofta antingen bara sitta där i timmar och titta på de här jättelånga eftertexterna, eller klicka bort dem och komma direkt tillbaka till startmenyn. Men här kunde du spola fram till vad du ville titta på, så det tyckte jag. Uppskattar det.
Väldigt bra detalj. Det borde alla lyfta in.
Mm-hmm.
Framförallt när det blir sådana här eftertexten-scener.
Ja, jo men verkligen.
De vill man ju inte missa liksom.
Nej. Och det är man alltid, ofta så brukar man ju liksom hoppa direkt till dem om man klickar sig förbi eftertexterna. Men man är alltid orolig att det inte ska hända. Så ibland så har man ju suttit där och segat scenen och de här jättelånga eftertexterna i hopp om att det ska komma en scen i slutet som man inte vågar skippa.
Nej, nej precis. The Wild at Heart. Det borde man kolla in.
Ja, det tycker jag. Spela och njut. Perfekt sommarspel för en regnig dag.
Mm. Toppen. På tal om 20 timmar. Jag har också spelat 20 timmar i ett spel.
Mm-hmm. Vad kan det vara?
Vad kan det vara? Jag spelar 20 timmar i World of Warcraft. The Burning Crusade. Yeah. Vet du hur långt man kommer på 20 timmar?
Gissningsvis inte jättelångt.
2 levlar.
Oj, ja det var ju att ta i. Hopp!
Det här är ju då helt enkelt återlanseringen utav Burning Crusade som kom ut 2007? 8?
Den kom inte nästan till och med jag ihåg.
Ja.
Hur det var någon blond alv på omslaget.
Exakt.
Sådär, jag kan.
Kael'thas, du har ju koll på din World of Warcraft.
Jag på mina spelomslag, inte så mycket på innehållet.
2007 kom det ut, 16 januari. Initial release, antagligen i USA då. Men det här är ju då som bekant återlanserat hela World of Warcraft-serien från förra året med World of Warcraft Classic. Så nu kommer de göra om cykeln och släppa allting på nytt igen så att vi, som du snart är 30 år, kan få återuppleva vår barndom. Och det är väl vackert i sig, kan man ju tycka. Eller så kanske man kan tycka att vi borde gå vidare med livet och göra något vettigt istället för att sitta och spela World of Warcraft ännu en gång.
Det är många som fortfarande inte har slutat än.
Nej. Och det är ju det här som också har varit lite grejen den senaste tiden när man jämför med retail-spelet som då är World of Warcraft Shadowlands just nu. Där har det nämligen inte kommit något nytt content på typ senaste året, vilket börjar bli en ganska stor kontrovers i själva World of Warcraft-universumet. Så lite konsumentupplysning här är helt enkelt att om man vill ge sig in i World of Warcraft så är det nog bättre för tillfället att plocka upp den klassiska versionen utav originalspelet, för att ja, det är där de håller på att pumpa in nya grejer och nytt material. Och jag har ju varit då en utav dem. Och det är ju verkligen som att återuppleva barndomen. Ännu en gång. Så jag har ju ett gäng som vi samlas och spelar varje kväll. De är lite mer seriösa än vad jag är, vilket de även var på den tiden det begav sig. Men det har ändå varit så himla härligt att ha det här, den här gemenskapen. För jag tycker fortfarande att det inte finns så många spel som kan erbjuda den på det sättet. Av att man har en karaktär, det tar otroligt lång tid att gå upp i level, det tar...
Uppenbarligen.
Ja, uppenbarligen så kanske jag är, som sagt, inte lika effektiv som alla andra heller. Men jag vill uppleva världen också. Jag är en av dem där. Som läser quest-texter och sådär.
Så du inte behöver ut och grinda.
Exakt. De andra bara klickar vidare och har massa add-ons och sånt där. Nej. Jag kör en riktiga versionen. Nej, men i alla fall att ha den här gemenskapen att samlas kring. Framförallt dels nu under coronatiden, men nu börjar den sakta gå mot sitt slut. Men framförallt på så här härliga sommarkvällar. Så himla skönt att bara samlas kring någonting och avrunda kvällen tillsammans med andra människor. Vi har haft lite det under vintern också med till exempel Fall Guys bland annat. Även så här små minigolfspel, obskyra titlar. Men här har det varit verkligen den här känslan återigen av att man flyttar in i en värld. Och det är någonting med den klassiska versionen utav World of Warcraft som verkligen, verkligen erbjuder den här känslan av att leva någon annanstans. Mm. Retail-versionen har ju liksom skavt bort allt som är jobbigt. Allt som tar emot lite grann har strömlinjeformats där på ett annat sätt. Och det innebär till exempel att du kan teleportera över mer eller mindre hela världen utan problem och sådana där saker. Medan i World of Warcraft Burning Crusade Classic då, så är det fortfarande den här känslan av att världen är enorm. Det tar tid att ta sig någonstans och det tar tid att utföra de sysslorna man ska göra. Så det är den känslan som är så himla härlig. Vilket låter helt absurt att man liksom vill utsätta sig för något sånt. Men i dagens värld när det mesta är enkelt och lättåtkomligt så är det skönt när någonting faktiskt tar emot lite grann. Så det har varit en väldigt härlig upplevelse än så länge. Det är ju några timmar kvar till att komma upp till maxnivå och level 70. Och nu fick jag dessutom en boostad karaktär. Så startade på level 58. Så har kämpat på mina timmar. Men
jag vet inte att du behöver spela upp till level 58 om det tar 20 timmar att komma till level 2.
Nej, men exakt. Det har varit en omställning. Jag fick lite panik där också när vi fick koderna från första början. För då hängde inte med någon sån där boost-kod. Men sen så var Blizzard snälla nog att kunna dela med sig utav en. För jag hann bara upp till level 19-20 typ på min karaktär. När allt med fotbolls-EM och sånt drog igång. Alltså jobb. Så det var lite tufft där ett tag. Men som sagt, tack så jättemycket Blizzard för att ni kunde ställa upp och låta mig få umgås med mina vänner. Det uppskattar jag väldigt mycket. Har du spelat World of Warcraft någon gång?
Jag har spelat lite grann. Först när det kom så testade jag det bara för att testa det. Men jag blev lite avskräckt, eller vad ska man säga. Och det här, nu går vi in på en helt annan tangent. Men för att i tidiga internets barndom, och det är väl fortfarande så väldigt mycket, så var det väldigt mycket konstiga saker man blev utsatt för när man spelade online-spel med andra. Mm. Så jag tyckte inte att det kändes särskilt trevligt. Sen var det också för att det här att grindandet är ingenting för mig. Jag har jättesvårt med att, med de här simpla uppdragen. Jag är ju uppfödd BioWare-älskare och älskar maffiga historier och att saker ska betyda någonting. Jag har väldigt svårt för när det blir så här, bara, ja, men gå till plats B och samla 15 stycken av X och återvänd och så rinse and repeat. Jag har jättesvårt för det, så att jag fastnade aldrig riktigt. Men jag tror att det har väl väldigt mycket det här som du säger, att det är ett socialt spel. Du ska ha ett kompisgäng som du spelar det med, och det är då det är roligt. Vi spelade när jag jobbade på Sverok och hade vi någon sån här jippo tack vare Jesper, så då spelade vi ihop en kväll, och då var det ju jätteroligt när det hade kommit den där panda-patchen eller vad det nu var. Det var, man kunde vara pandor.
Mist of Pandaria. Ja.
Och då satt vi och livestreamade och spelade en kväll, och det var ju jättekul. För att då var vi ju ett gäng. Så att då var en helt annan upplevelse. Och då insåg jag att ja, men det är så här det ska vara när man ska spela det här. Det är inget kul att sitta och spela det själv mot okända snubbar på nätet som förföljer en och ska ge en saker och är väldigt jobbiga och efterhängsna. Mm. Mm.
Nej, jag är 100% med dig. Det är då det verkligen lyfter också, när man går i instanser och dungeons och raidar och sånt där, att verkligen få samarbeta. Det är ändå, när man inte idrottar eller har någon sån här lagsport som man håller på med, så kan det vara väldigt, väldigt trevligt att bara få samarbeta över något istället för att sitta på varsitt hörn. Och så. Sen är jag ju också, det kittlar minner, för jag är ju med dig om BioWare-karaktärsbyggnad och sånt. Men jag är också väldigt mycket för världar, att upptäcka världar och att få spendera tid i dem och se vad som dörjer sig bakom nästa hörn. Och där tycker jag fortfarande att World of Warcraft och deras världar är, ja, men riktigt, riktigt bra. Och bara så härligt att öppna upp liksom kartan och se var man har varit någonstans och vad man ska ta sig härnäst och fantisera om hur det ser ut. Och som sagt, ta 10 minuter och springa någonstans. Och det är härligt. Det känns som att man uppnår något.
Mm.
Och ja, nej, grindandet är väl vad det är. Men när man sitter och skitsnacka med någon trevlig människa på kvällen, så då kan det vara.
Men jag tänker, när man spelar med vänner, skönt. Då vill man ju inte ha för mycket. Man kan ju inte sitta och spela, om ett BioWare-spel skulle vara multiplayer, det skulle ju inte gå att spela med vänner, för man måste ju pausa hela tiden för att lyssna på alla cutscenes och vad de säger, och så det funkar ju inte. Så det ska ju vara grind när man kör med vänner.
Precis. Här är det ju istället noll dialog och questlog då, om man vill läsa istället, men det finns ju mycket kring världen och mycket som byggs upp runt omkring. Men själva spelandet är ju väldigt mycket så här, som du var inne på, döda 6 drakar för att ta 3 vingar. Mm. Och sen så ger de här för att göra det där. Och sen så går man vidare till nästa område.
Mm. Sen tror jag också
belöningen för är ju de här, ja, instanserna och sådär. Vad skulle du säga?
Nej, men jag tänker att anledningen till att jag har svårt för det också är att jag är ju en fruktansvärt otaktisk spelare. Jag tycker ju att strid är ju för det mesta det tråkigaste i ett spel. Och i de här spelen måste man ju vara lite taktisk, särskilt när det ska gå på raids och sådana saker. Då måste man ju verkligen, annars blir det ju liksom Leroy Jenkins-skrien. Du måste liksom tänka att ja, men nu gör vi så här och jag har inget tålamod för det. Och ingen kunskap, så att jag tror att det är det också. Liksom.
Nej, men verkligen så. Och framförallt då i den klassiska versionen, för de som inte har koll, så är det ju svårt. Du måste ha med dig mat, du måste ha med dig dryck.
Ja, du måste tänka väldigt, väldigt mycket så.
Precis. Kan jag kasta den här magin nu eller måste jag spara den till sen? Och sådana saker. Det finns ju inte kvar i retail längre. Utan då är det bara att kasta alla spel du har. Så där är det mer, bara mycket mer så här, spela piano och bara vara så snabb som möjligt.
Mm.
Nästan Starcraft-nivå typ. Medan i den klassiska versionen så är det, man får väga med silversked eller vad man brukar säga.
Men det är helt borta nu. Det går inte att välja så här att jag vill spela den klassiska versionen liksom.
Jo, de har delat upp det. Så okay. Antingen så kan du spela World of Warcraft Retail, som då är Shadowlands och alla expansioner. Eller så kan du spela World of Warcraft Classic. Eller så kan du spela World of Warcraft Burning Crusade Classic.
Okej. Okay.
Och då har det också gjort så att då får du migrera dina karaktärer, om du vill, in till Burning Crusade. De som du har levelat upp i Classic. Eller okay, så skapar du en ny karaktär i Burning Crusade. Så jag har gjort så att jag har kvar mina klassiska karaktärer i World of Warcraft Classic. För den känslan är fortfarande... Man märker ju här att hoppet från det klassiska till Burning Crusade Classic, det är ganska stort. Det var verkligen... Det kom ju 3 år efter. De hade inte riktigt hittat sin form i det klassiska spelet. Det är ju väldigt liksom styltigt.
Mm-mm.
Och jättesvårt på ett helt annat sätt. Men här så är det mycket mer... Inte mycket mer, men det är mer quality of life-grejer som de har lyft in. Det är enklare att se vad man får sina uppdrag. Och de har... Uppdragsdesignen är bättre så att du behöver inte springa över liksom hela kartan för att göra något. Utan de har liksom kluster av uppdrag som är... bättre kopplade till varandra.
Just det.
Så man märker att de kom väldigt långt i den här expansionen. Det var också därför de varit så himla populär. Så mitt span är nu också att nu kommer de släppa Wrath of the Lich King som då är nästa expansion. Det kommer vara den sista liksom klassiska expansionen. För det var också där spelet var som absolut bäst och hade som störst spelarbas. För därefter kom Cataclysm och då så var det mer att folk började droppa av och sådär. Men de här liksom 2 första expansionerna till grundspelet, det är den populära tiden. Så jag tror att det kommer sluta där. Men vi får se. De har inte sagt någonting om det i nuläget. Och för tillfället så kämpar vi på i Burning Crusade och spenderar våra...
Ja, du verkar ju ha många timmar kvar där, låter det som.
En och annan timme har jag kvar.
Så, vad spelar du för ras då? Du måste ju fråga, är du god eller ond?
Jag är hård, alltid hård.
Ja, du är det?
Jajamän. Så har det alltid varit. Så jag spelar, nu just nu spelar Undead. Min huvudkaraktär på Classic är troll. Och jag spelar mage. Alltid varit mage.
Okej.
Okay. Yes. Som har lite DPS, gillar vara i bakgrunden. Det är skönt.
Jag har ju förstått att det är populärare att spela som hård än Alliance.
Jag tror det.
Den om det stämmer fortfarande.
Ja. Det jag tror det. Det är väl roligare att leva ut sina mörka
ser de ju lite roligare ut karaktärerna, det får man ju säga.
Vad sa du?
De ser ju lite roligare ut karaktärerna.
Ja, så kanske
hård, det är. Hård. Det blir skojsigare att testera på dem 20 timmar. Om man får vara
jo, exakt. Man måste ju ha någonting spännande måste hända. Alltså, generellt human och framförallt male-karaktärer är ju intressanta.
Ja, jag kommer ihåg att de var väldigt liksom så här breda upp till.
Ja, och platta i ansiktet. Ah. Jag tycker generellt att female-karaktärer är bättre, så jag spelar nästan alltid det. Men just när det kommer till Undead som jag spelar
nu, men ett skelett spelar inte så stor roll.
Nej, exakt. Skelett som skelett.
Ja, jag tyckte det var kul att spela panda, men det kan man ju förmodligen inte göra i Burning Crusade.
Inte i nuläget.
Det var ju lite senare de kom.
Ja, om de kanske går hela vägen ändå. Så om 20 år så spelar vi Shadowlands
ja,
Classic.
Ja, det är bara höra av dig då så hoppar jag in.
Åh, herregud. Du får vänta. Om 7 år så kan du hoppa in i Pandaria igen.
Ja, det låter bra.
Ja, nej, jag ska kämpa på. Det kanske kommer en uppdatering eller 2 framöver. Vi får väl se. Ja, det har varit ett avsnitt idag igen.
Det blir ett avsnitt. Vad vi kan. Helt otroligt.
Ja. Vi skulle hålla kort. Det var en timme ändå.
Ja. Men det är väl en bra längd, känner jag.
Den magiska gränsen.
Den magiska gränsen, liksom.
Verkligen så. Ja, vad ska du göra nu då? Resterande dag.
Nu ska jag lägga mig och svettas någonstans. Det är väldigt varmt i min lägenhet och jag har ingen balkong. Så det är planen. Lägga mig framför en fläkt och se någon spännande film eller någonting. Det är ungefär där hjärnkapaciteten är. Jag känner att ju närmare vi kommer semestern här, desto mera stänger min hjärna av. Så att den är inte på topp.
Det låter rätt härligt ändå. Har du fått höra om ni kommer tillbaka till kontoret sen, eller? efter semestern?
Det senaste jag har hört är att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så att vi kommer till sista september ska vi fortsätta jobba.
Så får ja, det är vi se så lång rekommendationen är alltså.
Precis, de senaste rekommendationerna är fram till sista september nu. Så att, och vi följer dem där jag jobbar så att det blir ett tag till. Så får vi se vad som händer sen då.
Ja, stay strong alltså, stay strong.
Mm, ja, jag känner att det börjar verkligen... Alltså det har ju varit knackigt hela året man har fått vara hemma med ergonomin. Mm. Men nu börjar det ta ut sin rätt liksom. Jag har jättedålig rygg, fast jag tränar. Mm. Så att, nu får det vara nog.
Ja, tack. Ja, tack. Det låter i alla fall väldigt skönt med en film i soffan. Om man vill köta lite på dig, eller med dig, var hittar man dig då?
Ja, det bästa stället är ju våran Discord, helt klart. För där är jag ju faktiskt. man vill också prata med mig på Twitter, på Jules_Bergman. Men där är jag inte jätteofta, så det är inte säkert att man får svar.
Nej, men det är bra att du puffar. Kom in i öppna världars Discord, vi har ju faktiskt väldigt mysigt där. Och
ja, väldigt mysigt.
Startat, nu var det ändå ett tag sedan, men meme-kanalen är ju otroligt härlig.
Ja, vill man bli underhållen så är det där man ska vara.
Ja,
och så har vi ju typ 500 kanaler för alla spel som man möjligt kan tänka sig vilja spela.
För alla spel som har de spelar, höll jag på att säga.
Ja, så är det väl kanske också. Det är väl Subnautica som går varmast där. Ja,
det är en otrolig diskussion kring Subnautica. Så om
herregud!
Är man intresserad av det, då är det
där man ska vara. Mm.
Då kan man också gå in på Twitch faktiskt och följa Arons lilla äventyr under vattnet. Han är uppe i 4-5 delar nu i alla fall.
Ja, jag har
på.
Kikat in någon stund här och där och det är väldigt roligt när han stöter på stora monster. Ja.
Det får man minst sagt säga. Så häng med på Twitch, på Discord. Ni hittar mig, Douglas, på Twitter. Douglas Lindberg, ett ord. Ingen punkt eller något sånt. Ni kan också... Vad kan man göra? Jag har helt tappat det nu. Kände jag.
Ja, vi finns på Instagram. Alla ställen där man kan finnas, där finns vi på öppna världar.
Yes. Årets bästa Ava, helt enkelt. La Villa Tulos har gjort musiken, Swan River. Och såklart Arons väldigt, väldigt fagra bror har gjort omslaget. Som vanligt.
Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga på det. Jag har aldrig sett honom. Så jag vet inte hur fagra han är. Men vi säger så.
Vi säger så.
Det hade varit jätteotrevligt om vi sagt att Arons fula bror.
Ja, men...
Då blir det dålig stämning.
Då blir det jättedålig stämning. Men det kan vi inte säga heller. Ja, vi lämnar det.
Ring här bröderna, ni är otroliga. Ni är otroliga.
Huruvida Arons bror är fager eller inte.
Ha det så bra till nästa vecka. Ja.
Vi hörs. Hej.
Hej. Det går då snäll. Thank you.